Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi kör igång ändå, tycker jag.
Det måste
jag.
Vi nog göra.
Ja, om vi vet att det går in. Ja, det gör det.
Vi gör det. Ja, men ingår det.
Okej, då låtsas att vi hör då. Så, nu kör vi. Du, trevligt.
Ingår, kör ni. Då gör vi så här.
Ja.
Mats, vad är det vi börjar med?
Ja, det vanliga, va? Årens Valentin, allt det ni har byggt upp, ska vi meja ner?
Ja, allt de bygger upp ska vi meja ner. Inspirerad av Mats och Olle Palmlöf sätter jag igång den här sändningen. Måste ju säga att jag blir otroligt glad varje gång den här jingen spelas.
Det känns och som att otroligt glad som, varje gång som Mats kan den. Vi alltså vet vilken det är.
Ja, precis, Mats, du har ju
den gång jag kan den, ja.
Ja, du kan den ju till 90%.
Nej, inte, men
du
har, inte så mycket. Inte.
Ja, men du har fastnat på allt de har byggt upp. Det ska vara byggt. Oskar, skulle du kunna sänka den lite? Vi har hela...
Jag tycker det vore kul om du, Mats, skulle träffa på han som sjunger på stan. Och han skulle hälsa på dig. Och du skulle hälsa på honom utan att fatta varför ni hälsar på honom.
Och skulle du säga då, det är Love Antell och Florence Valentin.
Ja, just det. Vem är Love, vem är Florence?
Precis. Hörrni,
hur ser Florence ut?
Ja, just det, precis. Jag vill ju ändå presentera er. De flesta vet vilka ni är nu. Men Olle Palmlöf, radiolegendar. Varit med Pipperull och lite annat kul. Och en stor Ingmar Johansson och sportfantast.
Ja, Sveriges kanske tredje främsta Ingmar Johansson-expert. Sveriges nu kanske bara femte, sjätte största Björn Borg-expert.
Men okej, för du har ju liksom gått från att ha varit kanske femte, sen blev det fjärde. Nu är det tredje största Ingmar Johansson-expert.
Ja, jag blir bättre där, men Björn Borg tappar. Jag har inte läst på Björn Borg på ett år kanske, så tappar man ju successivt.
Vem är bäst i Sverige på Björn Borg och Ingmar Johansson, tror du?
Ja, men alltså, Björn Borg, är det inte Björn Hellberg? Det kanske finns någon okänd
alltså, Björn
freak,
Hellberg är ju inte för Ingmar Johansson direkt. Men
nej,
för, är inte Björn Borg heller faktiskt. Alltså, Hellberg ger sig ut ofta för att vara riktig expert, men om han får erbjudande om att vara med i en frågesporttävling så ställer han inte upp, för att han vill inte sätta sitt renommé på spel.
Ah, det är smart. Lite fult, tycker jag, men smart också av Björn Hellberg.
Ja, då behåller han ändå auran av att han kan det, men jag tror att du har rätt.
Precis, och det känns ibland som att ju mer du förflyttar dina positioner i den här kan mest av Ingmar Johansson-listan, det som är whisky har också druckit.
Ja,
du
kanske.
Flytta fram positionerna,
ja, fast
också.
Nu är det jättelite.
Och ju mer har de förlorat också.
Ja. Jag vet. Jag måste fan läsa på lite, men jag har inte läst om honom på en månad nu. Så jag tappar lite successivt.
Det kommer. Men Mats Sandberg. Mm. Ändå en ännu större legendar. Mm. Mats kanske är den enda levande personen man faktiskt får kalla för legend. Det får man inte göra annars.
Nej, precis. Jag
är ju ändå trots allt levande. Så att...
Ja, precis. Men du är den enda då. Vi utvecklar språket här, tycker jag. Och då, det gör vi bara helt enkelt. Du har jobbat på Radiosporten, SVT, massa år.
Enormt många år. Över 40 år. Probably över 40 år. Så att det sitter mycket gamla minnen i hjärnbarken. Det gör det angående radio framförallt, men även tv.
Och har fått en liten revival här med Gott Snack Sport, får man väl säga.
Ja, verkligen.
Du slutade ju på Radiosporten för x antal år sedan.
Så ja.
Och, men han är väl den absolut, alltså Mats är väl den absolut populäraste i vår podd här, va?
Ja, det är utan konkurrens.
Det är väl att ta i.
Nej, men folk är tokiga. Alltså jag ser ju på, det strömmar ju meddelanden och alla är ju tokiga, Mats. Folk har liksom... Förstår inte hur någon, ingen kan ha snappat upp honom.
Nej,
så, ja, men det är nog att, så det är nog böja på sanningen lite grann kanske.
Du vet, man kan säga att det Bosse Hansson rev ner har vi byggt upp. Så kan man ju säga.
Ja, Bosse Hansson är nerrivare, det är helt rätt.
Får jag börja med ett ämne kanske?
Gör det.
Ja, jag vill prata lite grann om OS som har varit och som fortfarande är.
Säger man OS?
Ja, det kan man göra. OS 1 eller OS 2, jag vet inte.
OS 1 i bestämd form. Ja,
ja,
kanske.
Jag tror faktiskt. Ja, eller olympiska spelen då.
Ja, som är... OS som har varit. Du får avgöra, Mats. Som OS som har varit eller OS 1 som har varit.
Olympiad fick man ju inte säga förut. Det var tiden mellan de olympiska spelen.
Precis, det är en fyraårsperiod, va?
Det men det har ändrats nu, så att olympiad får man säga nu. Aha. Om ett OS faktiskt.
Vad var grejen med det där? Med olympiaden? För man skulle ju gå runt i den här facklan och var väl... Från början.
Det är från Grekland från början. Olympiad, 4 år.
Olympiakos, Olympia, Olympien och sådär. Ja, spännande. Men nu har det ju OS har ju tagit sig då ända in i vinterns värld.
Ja, det är ett tag sedan.
Det får man säga. Ja. 24 kanske, eller vad det kan vara.
Chamonix 24?
Ja.
Ja.
Var det första? Nej, det var inte första, va?
20 eller 24, låt mig få fundera. Alltså 24 ja, låter rätt, men 20 låter ju också rätt. Så att, Lake Placid
två gånger.
St. Moritz två gånger och Lake Placid två gånger.
Det är 3 generationer dunderautister, så att jag tror ändå vi har rätt någonstans. Men i vilket fall så tycker jag att det har hänt en kul sak i Sverige. Och det är att vi har fått den här Van der Poel. Och jag tänkte höra vad ni tycker om honom, för jag tycker om honom. Vad tycker du, Olle?
Jag tycker jättebra om honom. Och också att han är så pass duktig. Han är rolig intervjuer och han kan föra sig på andra språk. Han är ett bra föredöme, en bra svensk i världen. Alla är inte bra svenskar i världen. Alla klarar ju inte den här internationella auran, men det tycker jag han kan. Just också att han har sånt självförtroende, så kan säga lite som Jimmy Connors när han kom till Wimbledon. Här kommer ni, hur många är det då? Det är alltså 7 matcher för att vinna. Jag vet inte, matten, men 47 förlorare och jag, eller något sånt där, sa vi Connors.
Ja, det
alltså, inte Nisse, men Nils van der Poel säger man. Inte, ja. Inte Nisse. Han är ju osvensk. Och han är ju inte svensk heller riktigt. Han har en ungersk mor och en nederländsk far faktiskt. Och han ser inte så svensk ut heller faktiskt, om man ska vara riktigt, riktigt petnoga. Men han har ju ändå ett psyke
som... Nu som... måste jag få kliva in. Men, du tänker att han inte ser ut som jag kanske?
Han ser lite holländsk ut, va?
Som Björn Borg. Han ser inte ut som Björn Borg, kan man säga.
Nej, just det. Nej. Han ser holländsk ut.
Ja, som en blandning med holländare och belgare, skulle jag säga.
Lite svartmusk nästan.
Nej, inte alls. Men
han har bra kindben och bra käkben.
Ingen klassisk gips.
Ett centralt europeiskt utseende, kan man säga.
Ja, de som byggde Vasaskeppet. Alltså Valloner. Han skulle kunna bygga Vasaskeppet.
Där har du Vallon.
Rakt från Flandern. Hämta från Flandern. Okej, förlåt.
Vilket år förliste Vasa?
Ja, 1628.
28, snyggt.
Ja,
bra.
Mycket bra tagit.
Fortsätt.
Ja. Alltså, Van der Poel är ju jag menar, han sätter ju en färg på ett OS här i denna ganska stor smet av svenska attityder och svenska
dundersägelser
och svenska sätt att prata och det. Så är Van der Poel en härlig kille som sticker ut och som verkligen behövs, tycker jag.
Ja, och vilken jag måste ändå säga det, även om det är skridskor och så här, vi vet ju alla att det inte är någon dunder konkurrens, men vilken atlet och vilket träningsfenomen. Han tränar väl trippel så mycket som de andra, vad jag förstod.
Vi pratade om atlet här om sistens.
Men vi fick man inte säga heller.
Atlet är ju alltså styrkeidrottare, brottning, boxning, tyngdlyftning.
Men kan man inte...
Det är alltså athlete, tänker på. Det är en alltså anglofiering då.
Ja, men jag är bra på det med anglofieringen.
Ja, vi backar bandet så klipper vi inte. Utan du säger...
Vi tar om det då. Ja, men vilken idrottare.
Vilken idrottare.
Han är så vass på skridskorna.
Ja.
Och jag tänkte bara fråga Mats, en liten sixpår som jag... Så jag inte glömmer bort det. Vad är skillnaden på ett par hockeyrör, ett par bandygriller och ett par sån här...
Långfärdsskridskor.
Precis, barnskridskor.
Det är en enorm skillnad. Det är lätt att vurpa på långfärdsskridskor om man inte är van. För att du rör ju fötterna helt annorlunda. Alltså hockey, där kan du springa på skridskorna och det. Men gör du det på långfärdsskridskor så dyker du direkt i backen.
Då är du borta.
Men återigen så vet jag inte om Van der Poel. Och han var ju med på Soliden faktiskt. Och, på det här Victorias pris fick han då. Och då åkte han hoppade fallskärm alltså ner på det här stället på Öland i somras, mitten på juli. Vilka gör det? Han är så otroligt annorlunda.
Ja, han är ju fallskärmshoppare. Han kände också många i de här fallskärmsklubben där många dog. Bara hade han många personliga vänner. Som var alltså för ett halvår sedan.
Det
var,
I Örebro, var det, ja.
Men var inte Umeå också vid något tillfälle?
Ja, det
var tidigare, men jag tror att det var Örebro han hade kompisar som förlyckades på.
Man säger, jag saknar lite grann Bosse Hansson som skridskokommentator. Bosse Hansson var ju underbart bra som skridskokommentator. Och han sa någon gång så här, att i skridsko, det är så unikt. För man tävlar inte bara mot sig själv. Man tävlar mot barnkamrat som tävlar samtidigt. Man tävlar också mot de som har tävlat, som har kört före en och som kör efter en. Och man tävlar också mot alla som har kört historiskt och som kommer att köra i framtiden. Det lät poetiskt när han sa det. Jag tycker det lät lite poetiskt när han sa det också. Men det är lite speciellt med skridskor.
Det lät, om man bara liksom tänker bort det logiska felslutet här då, som lät väldigt dumt, så lät det poetiskt.
Ja, visst, så man säga. Ja, man ska inte gå in i detalj.
Nej, det ska man inte göra.
Men bakgrunden är ju ändå det att Sverige hade ju, som heter Åke Seifert 1948 och Sigge Eriksson 1956. Och sen fick vi då fram Johnny Nilsson 63-62 och Ivar Nilsson också. Så att nya Ullevi i Göteborg fyllde till sista plats när det var EM eller VM på skridskor. Vem tror det idag att man kan fylla Ullevi på en VM-kvalmatch i fotboll ungefär? Det var sånt otroligt skridskorintresse i Sverige de här åren. Men så förstörde skridskorna i Sverige genom Johnny Nilsson. Man skulle göra...
Vad gjorde han då?
Förstörde sig av Johnny Nilsson?
Han blev direktör för ett proffssortiment som skulle exploatera skridskon som en proffsidrott. Han var ju bojkottad av Svenska Skridskoförbundet, men han skulle ju då över tid lansera skridskon med tävlingar runt om i Sverige på olika arenor inför fullsatta läktare, trodde man då, men det vart ju inte så.
Jag hade ingen aning om, jag trodde han var en hjälte bara. Det här var spännande.
Jo, men Johnny blev så otroligt svartlistad och baktalad i Sverige när han hade den idén och skulle genomföra det hela. Men det gick åt pepparoten totalt, för att det går inte att omvandla en sport som är i sig fantastisk till någon sorts annat, en sport, en idrott, en proffsidrott. Men ungefär som fotbollen hade kapsejsat också, om man i höstas hade gått över till att...
Superliga.
Just det. Och även då som Bosse Larsson skulle omsätta... nygammalt till TV3. Det går inte att bara flytta ett koncept till en annan arena utan att folket försvinner. Så
nej, och efter honom har vi haft förstår. Vi hade Höglin, var väl bra. Sen kommer Johan Granat, Olof Granat. Mm. Johansson Vurpa var i viktiga lopp.
Ja, Hasse Börjes var duktigt. Och Silver Sapporo 1972 till exempel. Ja. Och
men Mats-Kan van der Poel ge skridskosporten en revival nu då? Kan han komma tillbaka? Och
risken är att han kommer att lägga ut av med skridskon efter det här. Det finns otroligt mycket som tycker... Hans mission är fulländat. Fulländat uppdrag som han har gjort nu och tagit två olympiska guld. Hans stora satsning tror jag inte... Han orkar inte med den satsningen.
Han vill inte med, men vad som han har lyckats med, det är som alla tv-producenter i TV4, TV3... Alltså de vill alltid ha lägrads TV. Men han har nästan fixat det. Alla... som är sportintresserad ändå, såg ju på van der Poel när han tog guldet på 10 000. Och det är liksom, det är drömmen. Sverige enast. Det var stort verkligen.
Ja, för man har ju hört de amerikanska intervjuerna med honom. Mm. Det är väldigt sexigt.
Alltså, han klarar sig jättebra.
Ja, bättre än någon annan. Tänk, jämför honom och Carolina Klüft till exempel. Det är som dag och natt. Men jag tänkte vi ska lyssna på ett klipp från den underbara skridskons värld. Det kanske är mest kända klippet av dem alla. And now it's only one man across the line for gold. It'll be over in 90 seconds. Matthew Turcotte takes the lead. He was advanced out of the semifinal. And there's the young Korean skater sliding on the inside. Sometimes you don't even know where he is. He's so small, he just slips in there. Right now, Ono hanging back and forth. But trying to pass on the inside. Some jostling, Common in short track. Apollo has to be careful. He does not want to get disqualified. And with only six laps to go, he does not want to get caught in the back when the pace really picks up. Now Ahn from Korea has taken the lead. Move on the outside. A great pass, but Lee Zhang coming up on the inside. It's going to be between these two. A lap and a half. And Ono, here's the bell. One lap for gold. He's reaching back for one more gear, trying to hold up Lee. They bump.
Det är ännu mer spännande än med Bosse Hansson faktiskt.
Ja, men det är helt magiskt spännande sport. Alltså, och vet du vem det var som gick i mål där sista
Berätta.
Steven Bradbury såklart.
Ja, det var Bradbury.
Ja, OS-historiens, ja. Kanske, faktiskt vinter-OS-historiens kanske kändaste lopp.
Jo, eller kändaste, alla ramlade.
Alla ramlade. Och,
ja, i kvarten i semin och i finalen.
I kvarten blev, gick han vidare på att huvudfavoriten, eller storfavoriten, blev dop, eller var, blev diskad.
Vilka är oddsen på det, hör? Att det ska hända att en sån kille med måtta, om inte sämre, vinner.
Det är nästan större att hitta en, eller nästan större chans att hitta en pingisboll universum, typ. Vi skiter i Van de Poel, tycker jag.
Ja.
Och har lite annat som har hänt under OS. Har ni sett Lag Edin i curlingen?
Jag har läst mycket om Lag Edin och sett curling tidigare, men jag har faktiskt inte kollat. Har du kollat, Mats?
Nej, alltså, jag läser också om curling. Alltså, jag tycker curling hör inte hemma riktigt. Det är en sport som jag har jättesvårt för. Alltså. Jag förstår inte att den är med riktigt i ett OS.
Men det är ju vinter-OS. Det är inte så konstigt. Det är is. Finns det någon som passar bättre i vinter-OS?
Jo, men det, liksom, det har ju inte de här elementen som tycker jag idrott på vintern ska ha riktigt. Det är vilka en annan är typ av sport.
Vilka element är det då, som de ska ha?
Nej, men det är Van de Poel. Det är, och det är skidor och det är skidskytte. Alltså åka skidor och skridskor, det som är grunden. Och spela ishockey, tycker jag. Så att det här är någonting annorlunda. Men jag respekterar de som gillar curling. Jag har svårt själv.
Det är väl den största av de så kallade städsporterna.
Och vilka mer städsporter finns det?
Det var det jag inte fråga. Har de mer städsporter?
Nej, det är väl det. Men jag,
krocket, är den där uppe nästa, eller?
Nej, men då finns det ju bol, men det är ingen OS. Jag tycker, jag går emot Mats lite där. Jag tycker att curling är kul att se på. Jag tycker det är spännande.
Ja,
men har ni testat curling själva?
Ja, det har jag faktiskt gjort.
Det är svårt.
Och det är svårt.
Ens får någon stanna i boet, det är skitsvårt.
Ja, men jag tycker också att det är svårt att förstå hur det uppkom. Vem hittade på curling och varför?
Ja, alltså, då kom vi in på vad vi pratade om förra veckan, var det, va? Med Christian Olsson. Vem kom på tre steg och varför, eller hur?
Ja, men det är ju så här. Tre steg är ju längdhopp för folk som är lite kallade bakom. Alltså som är liksom passgångar fram.
Ja, vi kanske var otydliga med det förra veckan. När du förklarar passgång, det är alltså att man tar, säg att man skjuter ifrån med vänster fot först, då landar man nästa på vänster och sen är det höger, sen landar man dubbel.
Man kan säga att det är ett motsatt indianhopp.
Ja.
Eftersom man upp med, man går ju framåt då, om man går med höger fot, så går man också med höger arm fram.
Just det.
Så man ser liksom helt man ser jättekonstigt ut.
Ja. Man ser passgång.
Och sen har vi ju då, så har vi vanlig gång också. Alltså gång på sommar-OS är också lite svårt.
Men du kommer på golvet.
Och det är en självmotsägelse. För vill man ta sig fram fort som människa, så springer man. Men den är ju enkel. Det är lite för enkelt.
Men jag tänker fotbollen är ändå rimlig. För man sparkar fotboll med skallar. Typ.
Ja, det är ingen som gick på. Ja, det var ingen som var negativ.
Har ju sett gamla kineserna spelar fotboll med skallar. Har man ju sett på olika bilder och sådär.
Nej, att fotbollen är djupt rotad, det talar vi inte om ett annat första världskriget, när de låg i skyttegravarna och så kom julen och så skulle de, tyskar och fransmän, de hade ingenting att göra då för att det var eldupphör under julaftonen. Och det var någon som tog fram en fotboll och plötsligt började spela med varandra. Alltså de som sköt på varandra annorstädes, tyskar och fransmän under första världskriget.
Ja, men
i
precis. Ja, men det har man hört. Och också att de blev kompisar under julafton och nyår. Så ja, visst,
alltså. Julen 1916, va?
1916. Det kan ha varit som också.
Eller värdom.
Men faktum är att då sitter ju fotbollen, jag menar, att sparka på en boll så djupt i människors medvetande.
Det hade varit fan, Mats, om de hade hällt vatten i skyttegravarna. Låt det frysa på och spela curling där.
Spela ishockey.
Ja. Tog in någon malaj som fick hålla på och sopa.
Ja, det var liksom långt, tror jag, att de gjorde som du sa, började spela curling, det tror jag.
Ja.
Förra veckan hade vi ett segment som hette Fyra snabba. Med,
ja, men får fortsätta med Lag Edin där.
Ja, men jag gör
jag tycker Fyra snabba är så roligt att jag vill inte komma in. Nej. Jag tänker bara, jag såg bara en rolig artikel om Lag Edin. Mm. De har ju fått lite skalle, grabbarna. För de säger att idag är alla så otroligt fysiskt tillkomna, liksom allt är bra. Men såg man amerikanska lag, har ni sett dem?
Ja, det är jätteroligt.
Typ
riktiga hillbillys.
Liksom. Ja, precis. Det är ett gäng från typ södern.
Ja, eller Mellanvästern. Så kanske ligger där.
Ja, men typ.
Ja.
Som dricker whisky och bärs.
Ja.
Och som ändå är nästan lika bra att Lag Edin. Då kan Lag Edin hålla på att träna bäst de vill. Men det verkar inte så långt har inte curling kommit än.
Att nej, det är någon, men det är som alltså, golfen på 80-talet med Sam Torrens och de där. De söper ju jättemycket och ändå jätteduktiga.
Och John Daly. Alltså.
Ja,
men kommer curlingen att utvecklas, tror du, som golfen då så småningom framåt, att de slutar att supa?
Nej, och det tror jag man, alltså, att man är dig på spåren, för att det är ingen riktig sport som du var inne på riktigt. Så det kanske beror på det.
Ja, bra. För att det är fan ett bra en bra take som vi kan ta med oss. Att ju mer du kan supa i en sport, desto mindre sport är det.
Då är det dart, det ligger ju pyrt till.
Ja, bowling ligger väldigt pyrt till. I bowling kan du ändå ha i.
Men dart är nog snäppet värre än bowling.
Ja, supermässigt.
Ja, men din, din bästa serie, hur många poäng är det?
300.
Ja, det har jag fan hört att du har fått tidigare.
Ja, men jag var,
var du nykter då eller var du full?
Nej, jag var nykter.
Ja, det är ändå konstigt. Fattar att han har fått 300.
Ja, jag suger åt mig som en svamp den där informationen och bearbetar den också nu intensivt.
Men jag vill ha 12 strikes idag.
Jag vet, men jag vill ha hole in one.
Eller säger man striker?
Ja, vad kan jag säga? Jag vill ha hole in one, det är det jag vill ha.
Ja, det är jag slagit.
Ja, du har gjort det.
Ja.
Mats också.
Förlåt.
Hole in one. Hole in one.
Nej.
Då kanske du och jag måste åka på någon.
Jag har försökt otroligt många gånger. Och det är klart, det kan ju även en mycket medelmåttig golfare klara av med otrolig tur.
Ja, det är sant.
Och också skicklig som jag på hål 13 på Viksjö, en perfekt järnfyra, 178 meter, doinks, dish. Så, men det var många år sedan, jag var 19 år kanske.
Ja, det är otroligt. Nu vet du vad vi gör. Vi pratar lite golf. Och man kan göra någonting som heter Eagle. Och Eagles släppte en låt som vi segwayar ut här på. Med tonerna till Eagles Take It Easy så går vi vidare till Olles snabba fyra.
Ja, det var det du trodde. Alltså, förra veckan så var det fyra snabba. Nu skulle vi ha Olle rasar.
Han är tjockis!
Vem var det till?
Ja, men Salo.
Det är mycket snack på dig.
Nej, ja, inte så speciellt. Men någon, snart är råttet mågat. Alltså.
Vad då?
Ja, men det är det. Är det så som går till att man får hugga ner den bakifrån, så då det är klart att nästa gång säger till Erkingen att då sänker jag Salo.
Christer Erkingen.
Då sänker jag Salo. Jag måste bara fråga, har inte Andreas Odén otroligt mycket attityd där?
Oh,
ska vi lyssna en gång till på Andreas Odén säger när det är mycket snack.
Han är tjockis!
Vem var det till?
Ja, men Salo.
Det är mycket snack på dig.
Det är mycket snack på dig, så säger man väl inte?
Nej, men vilken bra inspelning och vilken bra ljud det var.
Ja, jättebra. Jag tror att det är mycket mobilen också. Men jag tycker det är kul att han också säger så här, nej, inte så värst. Men jag tror också att det var Max Grindahl. Han fick väl kicken sen, minst jag.
Nej, han är kvar. Han är jätteduktig på piano. Otroligt duktig på piano. Som Robert Wells. Helt otroligt sjukt.
Ja, som Robert Wells.
Så duktig är han på piano.
Alltså, Robert Wells är ju ett fenomen. Är han lika bra?
Ja, alltså, för ett otränat öra i alla fall. Jag tror Robert Wells skulle opponera sig. Men för ett otränat öra.
Robert Wells med den olidliga munhälsan kan meddela.
Så kan det vara. Jag vill bara höra om ni håller med mig i detta. Jag stör mig jättemycket. Jag tittar mycket på OS. Jag stör mig mycket på de här irriterande norska dubbelnamnen. Så var det inte förr. Förr så kunde man vinna om man var norrman. Då kunde man heta Björn Daly, Marit Björgen, Oddvar Brå, Vegard Ulvang. Nu så är det Hösfot Kläbo, Johannes, Marte Olsby Röjseland, Martin Josrund Sundby, Maiken Kaspersen Falla, Ingvid Flugsta Östberg, Simon Hegstad Kruger, Kristin Störmer Steira, Emil Helge Svensson. Alltså, varför? Och sen också, om man tar den här skidskytten som vinner allt nu. Han heter ju Johannes Tingnäsbö. Mm. Och bevis på att det inte behövs är för att hans brorsa heter ju Terjebö. Han är inget jävla Tingnäs. Förr hade de inte de här, jag vet inte om det är dubbel efternamn eller om det är mellan, stör ni er också på det eller är det bara jag?
Jag har inte tänkt så mycket på det.
Inte jag heller faktiskt.
Gör det.
Men nu har jag gjort det.
Vad kan det bero på? Jag vet inte.
Är det skilsmässigt i Norge eller är det att de har mer respekt för kvinnor i Norge? Vad tror ni egentligen?
Alltså jag vill att ni spekulerar, för jag har ju kollat upp det här som den journalist
är. Nej, jag vet inte. Jag har ingen teori så här på direkten. Jag måste tänka till ordentligt.
Jag kan bara ge ett litet... jag har en liten teori, eller i teori, eller spaning i alla fall.
Ja.
Fotbollsspelaren Kevin Prince Boateng är ju bror till fotbollsspelaren Derek Boateng.
Just olika landslag spelar de med.
Olika landslag, men helbrorsor. Och ändå heter den andra Prince och den andra Boateng. Jag tänker att det kan vara så att de har en dålig relation till sina farsor i Norge. Eller till morsorna.
Jo, men en sak som är konstig, de hette ju inte så förr. Förr gick det ju jättebra ut. Då kunde de heta, okej, Paul Gunnar Mikkelsplass, men Paul Gunnar är ju två förnamn. Nöjer du med detta?
Ja, men som Carl Gerhard eller Carl
Olof.
Men skulle norska fäder, menar du, lämna sina familjer mer än andra?
Det är det jag undrar. Eller om det är så att de bara har dålig relation, typ. Att de fortfarande är... De kanske bor i Asker, säger vi, närheten av Oslo. Eller
de
vad
bor
kan vara.
Ihop med relationer i urhuset.
Ja, eller att de har separerat och att de bor nära och försöker vara närvarande fädrar. Men så gillar inte barnen dem, jag tänkte. Ja, det kan vara så. Men jag tänker, i Sverige då, vilka har vi något?
Nej, men vi måste bara stanna med Norge först innan vi får slut där. Har vi också den fotbollsspelaren som är så bra, Erling. Han hette i många år Erling Haaland. Mm. Kunde inte nöja sig med det. Nu heter han ju Braut.
Precis.
Haaland. Det hette inte förr.
Det visste inte jag.
Jag måste ändå slänga in lite grann att det pratas ju mycket skit om Norge och det är speciellt under vinter-OS och alltihopa det där och när skidorna och framförallt de står för dörren. Men jag tycker, jag beundrar Norge som just nu har en otrolig kader av idrottsmän förutom denne Haaland som jag är imponerad av. En av världens absolut bästa forwards. Och vi har också Rud, världsåttan, om inte ännu bättre i tennis faktiskt. Vad har Sverige att komma med där? Vad har Sverige att komma med fotboll? Ingenting.
Du har
han som vann 400 meter häck i Tokyo som blev den bästa idrottsmannen i friidrott, alla kategorier.
Vad heter han då?
Varholm.
Ja, kanske. Och då har du att heta ett namn. Det är Varholm och sen så har vi Rud. Där räcker det att heta ett.
Och också bröderna
Ingebrigtsen.
Ja, de heter också bara en. Så den, det går ju fortfarande.
Den yngsta brorsan som är ett fenomen på 1500 meter.
Ja, han vann väl, va?
Han vann 15 meter och Varholm tar olympisk guld och sätter världsrekord 4 meter häck.
Med tvivelaktiga dojer dock, vilket förstör ganska mycket
av det. Jag vänder mig mot det här skitsnacket om Norge. Jag beundrar Norge, detta lilla land som har otroliga mängder idrottsmän.
Det är ingen motsägelse här. Man kan beundra Norge och störas på deras jävla namn.
Ja, de kan inte namnsätta i Norge.
Nej, men det är som de här dubbelnamnen. Och jag har då kollat upp det här lite grann. Och det är så att det blev tydligen en hype.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Runt de här som är födda nu sent 80-tal, tidigt 90-tal, att man skulle också hedra sin moder så de tar mammans namn, men det är ju töntigt, det behövs ju inte.
Man kan väl, och de man har kan också, välja faktiskt.
De har Hovland i golf också som ligger på världsrankingen ungefär på samma ställe som Rud, som är son till den gamle Rud, det är bara ett namn, Rud, som är fantastisk världsåtta, om inte bättre.
Hans farsa född 72, också Rud.
Just det, Rud.
Christian Rud.
Christian Rud och det här Jesper Rud. Är fantastisk. Och Hovland också.
Kasperud.
Kasperud, förlåt. Och Hovland då som är världsfemma.
Ja.
Om inte bättre i golf. Vad har Sverige där? Ingenting.
Men kan det ha det med resurser att göra? Har det att göra med att vi är ett idrottsfientligt land jämfört med Norge?
Lite så är det nog. Jag kan inte tänka mig, alltså Macron börjar prata om Mbappé, Kylian Mbappé på en presskonferens, må han stanna i Paris, sa Macron. Tänk en svensk statsminister börja prata fotboll på en presskonferens, det finns inte. Så högdragna som svenska politiker är, de kan inte tänka sig att prata om så enkelt som idrott och sådär, som alla andra länder kan. Donald Trump till exempel, och även Merkel i fotbollsintresserade, de kan på en presskonferens börja prata om tyska landslaget i fotboll, men de högdragna svenska politikerna, de är alldeles för fina att prata om sånt.
Ja, Reinfeldt försökte, men det gick alldeles speciellt bra. Jag vill kolla en annan sak med. Har ni kollat på längdåkning? Ni vet, expertkommentator Peter Larsson, som ju blev kung i Düsseldorf, för han vann sprinten 6 år i rad i Düsseldorf, enda han vann någonsin. Det är speciellt.
Varför gjorde han det? Han har betalt, köpt tillsplats?
Nej, den banan måste ha passat honom.
Det bara blev så.
Ja. Har ni tänkt på hur han, att han är så positiv jämt, tror han kommenterar?
Ja, väldigt positiv.
Innan vi går vidare tycker jag, då har jag tänkt på ofta, man lyssnar på de kommentatorerna på Vinterobos nu, och även kommentatorer överhuvudtaget i svensk tv, fotboll. Alla låter likadant faktiskt, vilket är väldigt märkligt. Vi har ju ingen Gernandt nu, vi har ingen Plex Pettersson, ingen Lennart Hyland eller Gärning som sticker ut. Alla låter och är stöpta exakt samma form.
Ja, det är
75 fotbollsreporter i Sverige bara på tv som turas om i alla möjliga kanaler. Och de låter exakt likadant allihopa, utom Niklas Holm.
Och skulle jag säga lite då den här Peter Larsson, för han är lite speciell på det. Så jag vill att ni ska gissa vad han säger, för jag har lyssnat på då 6 stora lopp och det finns en röd tråd hur han säger.
Är det alla sprintarna det slår?
Ja, sprintar och vanliga längdlopp. Ja. Beroende på hur det går för svenskarna så säger han alltid samma sak. Så jag målar upp scenario efter scenario, får ni säga vad ni tror att han säger, expertkommentatorn. Vad säger han om en svensk ligger i tät i spåret i längdåkning? Vad tror ni han säger då? I allmänhet alltså.
Alltså jag tror att han menar att, det är att svensken antingen drar loppet, alltså han ligger i täten.
Ja.
Eller att svensken...
Ja, men det är en värdering av läget han
gör. Ett positivt, jättepositivt omdöme.
Ja, bra.
Alltså, okej, svensken ligger i tät i världen typ då?
Nej, han ligger i tät i spåret. Vad han säger då?
Ja.
Ja, Mats är på rätt spår. Då säger han så här: det är jättebra. Han visar styrka, visar självförtroende mot motståndarna och också riskerar inte att fastna i klungan.
Ja.
Det är om man ligger först.
Ja,
sen när svensken tappar tätpositionen och lägger sig tvåa, vad tror ni kommentatorn Peter Larsson säger då?
Att han är klok då, som inte spiller krafter på att dra.
Bra,
jag tänkte att det skulle vara tvärtom, att nej, nu är det tungt för det hör man ofta.
Men han är ju positiv, det är det som är grejen. Så Mats säger helt
rätt.
Smart att inte dra hela tiden, han ska inte ta hela jobbet. Och sen, när tredje scenariot, då släpper svensken, eller svenskan, tätpositionen och tappar då på täten. Vad tror ni Peter Larsson säger då?
Bara på krafterna sista.
Det är inte för sent än, tror jag.
Ja, lite samma blandning av vad ni säger. Håll ihop det bra, det är smart att inte riskera att gå in i väggen. Och sen nästa, som är då det sista, som till exempel när Frida Karlsson gick i mål helt slut på stafetten, hade ju förstört det helt och hållet. Vad tror du han säger då när det liksom kört? Det är katastrof.
Ja, men det kan bli bra till nästa OS.
Nej, men hon har gjort sitt yttersta och visat god mycket energi och det, men det var den här dagen som förstörde det hela.
Ja, Mats får halvbra poäng, så jag säger, du var jättedålig, Jesper. Han säger så här: det är en imponerande superkraft hon har som kan ta ut sig så här pass. Så vad som än händer så är han superpositiv. Och då får jag ändå säga, till och med Ulf Båge, din gamla tycker jag var bättre.
Nemesis,
för att inte tala om dem som har varit bättre på SVT. Så det blir lite fånigt, skulle jag säga.
Men jag måste bara fråga er som ändå kan lite grann om längdskidåkning. Vad var det som hände med Frida Karlsson? Vad var det hon förstörde? Kan vi inte bara berätta för alla?
Ja, kan det vara? Alltså lite mentalt kan det då vara. Hon är så otroligt hissad nu. Hon ser bra ut. Hon är på tidningens första sidor och det är så att hon måste ha känt att förväntningarna på henne var enorma. Hon har slagit Johaug också i ett envig. Så att jag tror på det mentala planet så orkade nog hon inte med riktigt detta tryck på sina axlar.
Vem ser bäst ut mellan Frida Karlsson och Giselle Bündchen, undrar jag?
Alltså Giselle Bündchen? Snackar vi kropp eller?
Jag vet inte. Ansikte och kropp, tänker jag.
Hela paketet eller?
Ja.
Ja, hela paketet. Ja, det är nog Bündchen.
Bündchen är väl jättesnygg?
Tom Bradys fru. Alltså,
ja,
att vi pratar om
framväxten. Ja,
det går inte att slå Bündchen. Alltså,
hon
har tyska rötter. Det finns en tysk enklav där.
Heidi Klum då?
I Brasilien. Heidi Klum.
Ja. Ja, alltså, om man pratar Tyskland och Sydamerika, då är det steget inte långt till nazismen. Så här
det är nära er. Och då tar vi Heidi Klum istället. Då.
Heidi Klum är ju också vilken otrolig, vilken karismatisk framtoning i TV till exempel som Heidi Klum har. Hon pratar fantastiskt bra, håller ihop karismatiska på ett otroligt sätt. Hon är jätteduktig.
En annan sak jag undrar är, så fort en svensk har haft framgång i OS, där vi har haft 7 guld hittills, va?
Otroligt,
de verkar besatta i tv-sändningarna och radiosändningarna att vara hos deras familjer. Så var det inte på 80-talet, 90-talet. Att de ska vara hos mamma och pappa, det är som att de är barn. Alla, de är med hela tiden hos familjen. Har ni tänkt på det?
Ja. Man försöker väl på något sätt utveckla det här sportjournalistjobbet på något sätt. Så att det blir för mycket. Det går för långt, tycker jag. tidningarna är ju mästare på det sen gammalt och blir värre och värre och värre att hitta föräldrar och hitta någon som är sjuk också i släkten som kanske har en jättesvår sjukdom och så vidare. Så att det är svenska journalister mästare på.
Jo, men det måste finnas något roligare att säga. Jo, det var jättespännande hemma i soffan. Åh, vi skrattade och skrek så mycket.
Problemet är att, tror jag, att man blandar ihop två olika premisser. Man blandar ihop klassisk sportjournalistik med Filip och Fredrik TV. Hade Filip och Fredrik gjort de där årsreportagen ute i stug eller ute med familjen, då hade det varit roligt, det hade varit bra, folk hade köpt premissen. Nu är det vanliga usla praktikanter som är ute och gör de här
eller vanlig telefonlinje.
Precis, och så ska Almenäs, det är lite knackigt och hör man inte gubben vad han säger och det är fördröjning. Alltså, det blir inte bra.
Utan det måste vara äkta på något sätt. Alltså, Gernan till exempel, han var ju inte någon sedvanlig så att säga sportreporter och han gjorde knepiga intervjuer. Men genom hela sin person så har det väldigt äkta och genuint ändå. Folk köper det som känns äkta.
Ja. Det brukar vår praktikant säga, Oscar, så att gärna till en jävel på.
Jo. Ja, men sen också det här, alltså, visst det blir väl trevligt när familjen gråter så här, men kan man ta lite bättre fantasi varje gång samma sak? Ja. Kanske att göra med i och för sig att det är svårt att nå idrottarna nu när de är i Peking på något sätt, att det är svårt att nå dem.
Det där var det där på OS i somras, kom jag ihåg, med framförallt damlandslaget.
Ja.
Då var det ju varje familj.
Vilken sport pratar du om?
Nej, fotboll, förlåt. Ja. Då var det ju varje familj fick ju besök. Det var Lina Hurt och då Nilla Fischer, lika griniga fru och så vidare.
Ja.
Så att det blir inte så kul när det är personer som inte kan det. Då kan man lika ha en vanlig intervju i soffan med en karismatisk person istället för någon gubbe i Dalarna.
Ja.
Det blir inte så bra.
Ja, men skicka den vidare från dig till alla tv-sportredaktioner i hela Sverige.
Ja, precis.
Men med Duplantis kanske fyller en mission i alla fall. Alltså folk undrar ju, har han svenska rötter Duplantis? Och då dyker ju morsan upp då och pratar med honom som de gjorde på Soliden där på, när jag pratade på Victoriadagen. Och det har ju sin funktion, för då vet ju folk att han har en svensk morsa och en amerikansk farsa. Och vilket kanske många svävade ovisshet om.
Visst, men kanske inte 9 gånger i rad eller 10 gånger
men någon
i rad.
Någon gång.
Ja, jo, visst.
Men han, vad tyckte ni om det där med att du plantade stå han pussade sin morsa på munnen väldigt konstigt.
Gjorde han det?
Ja, när han hade vunnit OS-guldet där. Ja, det var ganska otäckt.
Jag tycker det var sexigt.
det tycker man inte om.
Nej, det var otäckt var. Jag tycker håll ifrån varandra. Mamma,
jag har sett det och jag är glad att jag har missat
det. Var väldigt otäckt.
Men det är ju jag inte vill dra fram när jag pratar med här. Det är det att varför gråter man så mycket i nöjes-tv idag? Kommer det från USA eller var kommer det ifrån? Det fanns inte förut. Secret Song och allt vad det heter, Så mycket bättre. Du måste gråta fast det inte finns någon anledning att gråta.
Men är det inte jakten efter äkta, inom citationstecken, känslor? Precis samma som att de är hos familjen i OS, att det ska vara känslor. Så.
Vi är ju, tyvärr tycker jag, framförallt folk som jobbar i mediebranschen, är ju liksom äkthetstorskar och autenticitetstorskar. Och man försöker nästan ibland liksom pressa fram vinklar och jag kan tycka att Så mycket bättre det kan väl då och då ha sin charm, och det finns en mörker torskhet. Folk är torska på mörker, men det finns ju några scener, tycker de har hittat det där väldigt bra. Första säsongen av Så mycket, eller om det var andra, med Så mycket bättre, när de hittade när Chris Sandelin inte kom ner till middagen.
Okay.
Hon gick upp och knackade på dörren. Och Chris Sandelin kommer ut med en sån här ögonbindel på ögonen och helt väck.
Han käkade ett tramadol, typ.
Exakt.
Han hade väl inte sovit på en vecka, tror jag.
Precis.
Det är en vecka, det fanns
att du skulle sett den blicken. Helt stirrig, liksom. Där,
men det är bra tv.
Men där hittar man det ju på riktigt också. I sådana lägen, liksom. Men det känns som att de försöker skruva på det här att idrottare och deras familjer minns han också mänskliga och kan gråta. Men jag tycker det är mycket starkare om man ser en pappa till en idrottare som sitter liksom och nickar tyst och kan liksom inte nästan få fram ord för att han är så stolt. Typ.
Då är det äkta.
Jag fick nästan lite gåsigt när jag bara tänkte.
Men du pratar om mörker här och det vänder jag också lite grann emot. Det går inte att göra en intervju eller porträtt i tv eller i tidningar utan att man måste dra fram det här mörka som har hänt. Alltså hans farfar dog för 15 år sedan och han har gråtit varje dag sedan dess.
Ja, det är så mycket.
Johan Elmander var en fotbollsspelare. Ja. Hans farfar dog också då. Det var många, många år sedan. Och det här var länge sedan det hände, reportaget. Men då drog de upp det direkt. Du har gråtit, din farfar dog när han var 96 år. Och det var ju då 15 år sedan. Jag gråter bara jag tänker på det, sa han. De måste ta fram mörket för att de tror att det säljer.
Jo, men det kommer ihåg han Jensen, skridskoåkaren, amerikanen, som hans syster dog. Jag minns inte vilket OS. Då sa han, det här åker för min syster. Och så var han på väg att ta guld. Han vurpade nästa sträcka. Jag tror det var 500 000. Vurpa. Och sen nästa OS, 4 år senare, jag kör för min syster fortfarande. Och så vurpar han. Sen sin absolut sista chans, sitt absolut sista OS. Då gick han ju i mål och tog guld äntligen. Han var alltså bäst i många. Man fick bara ett OS-guld. Och då sa han ju själv till och med, ja, det känns lite uttjatat nu, men det var för min syster. Vad hette han i förnamn? Kommer du ihåg det?
Jag minns
det var inte Lid, riktigt. Alltså. Vi får inte googla det.
Men måste bara en sista grej. Det är som att, för att Stjärnan på slottet är, tycker jag, ganska bra på att hitta avvägningen. Men jag tror aldrig jag skrattar så mycket som när Morgan Alling drog upp sin livshistoria. Det känns, en av de senaste gångerna jag grät faktiskt.
Men den är ju sorglig.
Den är sorglig på riktigt. Morgan Alling blev då förgripen på som barn. Och tydde sig till någon jävel i hans typ teaterklass. Eller han skulle bli clown eller någonting. Och det kunde man kanske gissa till att det skulle
hända. Inte Peter Jöback i honom.
Ja, man kanske kunde gissa sig att det skulle hända med saker. Som han var med någon clown då. Men då förgrep sig den personen på honom också. Ja, det var ju jättehemskt och alla satt ju väldigt chockade. Det skulle här Wickholm brister ut. Du ska bara ta upp det fula hela tiden. Så Claire Wickholm blev förbannad på en allting.
Nej, men jag kan hålla med om det. Att det är klart i sådana där flagranta fall som i Morgan Allings fall, det är klart det är så centralt för honom som för Peter Jöback att du hans utveckling som artist och alltihopa. Så att där har du sin motivation att ta upp det. Men det går till överdrift, tycker jag, detta mörker som man ska måla upp i alla lägen för att sälja tidningar.
Ja, men i alla fall om man ska skohona in det för att man tror att det är det enda man kan göra. Och jag vet Filip Fredrik pratar mycket också om det är så mörkt, allt är så mörkt. Det måste vara mörkt. Det finns ett mörker där också.
Ja, snark.
Ja, det är snark sin helvete.
Det behövs inte alltid. Men bara säga då, det var Dan Jensen förstås. Och det var OS i Lillehammer som han vurpa. Och sen, OS Albertville 92 som han vurpa. Så vurpa 94 i Lillehammer. Och sen, sista loppet var 10 000 som han tog guldet till slut.
I Nagano då? 98?
Nej. Jaha, sista loppet 10 000, 94.
Ja, och det förs ju, vi gör så här, vi tar en... På tal om Nagen, om jag kommer på att på tidsmeter i Lillehammer. Så att då kanske vi ska spela ett norsk låt istället. Det gör vi sen. Ja. I alla fall, det är exakt samma historia som Hisham El Grosh. Den otroliga 100 eller 1500 meters löparen.
Visst har han fortfarande världsrekordet?
Fortfarande världsrekordet var ju överlägsen.
Otroligt, alltså 90-talet, det står sig fortfarande. Det är otroligt.
Han tog det väl, tror jag, 99, kan det ha varit i Sevilla eller om det var på en Golden League-gala. Var ju överlägsen. Torskade typ ett eller två lopp eller sin karriär. 1996 så var han med i OS i ungefär 74 tror jag. Var i Atlanta. Och blev omsprungen på upploppsrakan. Var ju dunderfavorit. Vann VM 97, vann VM 99, vann allt däremellan. Tog allt hem den här bonusen i Golden League. 2000 i Sydney. Samma sak. Bernard Lagat går och vinner. Lite från ingenstans. 2001 vinner igen i, kan det ha varit i Helsingfors?
Nej,
2001 Tom 3 va? Ska vi gissa vad det är?
Vad sa du, Helsingfors?
Friidrotts-VM 2001.
85 var Helsingfors.
Det var det första VM-et, 83.
Precis, 83 var första VM.
Var det första VM-et?
85.
Det var då grymme Joa vann, Joa Virtan, Joa Väsäinen vann 5 av 10 000, va? Han var ju dopad naturligtvis.
Såklart, ja, han finnade också.
Ja, såklart.
Men 2001 då, vad var det någonstans?
Tänk att du inte får googla här.
Sevilla 99, Aten 97, Edmonton 2001,
ja.
Ett kanske, 2003.
Ja,
det var varit i Göteborg, när det var EM i Göteborg. Skitsamma.
Ja.
Sista loppet i...
Det var 95 var Göteborg när
VM i Göteborg, 95.
Då, precis. Sista loppet i karriären. Han har vunnit ett OS-guld på 5000 meter. Men det är fortfarande 1500 meter som är hans stora grej.
Ja.
De avslutar ju alltid på 1500 meter. i OS också. Ska vi se hur det gick för Ismael Grosch?
Ja, spännande.
Då ska vi spela upp här nämligen ett klipp när Ismael Grosch i sitt sista lopp, ska han få sitt VM-guld eller ska han inte få sitt VM, eller OS-guld, förlåt. Mm. I Aten. Does Hisham have one last kick? Can he go from champion to legend? Or has Laggett got him? Or could Silver kick both of them? Elgarouge tackle. Laggett goes up and takes the lead. Elgarouge can't quite hold him. Laggett's in front, but he's coming back, the champ. Elgarouge is coming back. He is a legend. Alltså det är, även om ni hörde vad som hände.
Jo, Elgarouge tog det.
Elgarouge är alltså förbi. Han leder hela vägen. Laggett kommer upp på upploppet och är förbi.
Aha.
Men Hisham Elgarouge sista 20 meterna lyckas ta sig tillbaka. Och det händer ju i princip aldrig i ett sånt lopp.
Nej.
Är du i fronten, du är i princip slagen om det kommer någon på upploppet. Men de där sista 15-20 meterna, då kan man spekulera. La sig Laggett. Det gjorde han
såklart inte.
Det gör de, det gör de. Vem gör det?
Nej, det gör de inte. Men vilken otrolig... Han måste ju verkligen uppbåda de sista krafterna han någonsin kunde uppbåda.
Jag bara dra en fridrottsnyhet som jag undrar om ni skulle värdera annorlunda som kommer vecka.
Ja.
OS-guldmedaljören på 100 meter från 2004. Justin Gatlin.
Ja.
Nu kom det som nyhet i veckan. Justin Gatlin lägger av.
Jaha.
Va?
Jag undrar, hade inte snarare varit nyheten att Justin Gatlin har fortsatt hela vägen till nu?
Vilken konstig nyhet.
Ja,
vad hände med den jäveln, kan man undra sig.
Ja, ja,
de sa på radio så att Georg H.B. Eriksson är nykter kvällen före landskampen.
Ja, det är bra.
Vem är det då?
O.B. Eriksson.
Ja, O.B. Var han fyllskalle då? Eller?
Nej, men det stämmer att han var nykter dagen före landskampen på Råsunda.
Ja. Det här var nyhetsvärdering.
Tror ni att han söp någon gång med Ralf Edström?
Det tror jag.
Ja, det gjorde han. Det var en glad fyr. Han spelade piano också, O.B. Han var ju en sällskapsmänniska av enorma mått och väldigt populär bland grabbarna 74 på VM i fotboll.
Ah. Vad var VM någonstans? Det var i
Västtyskland.
I Västtyskland, va? Och Västtyskland vann.
Just det.
Ja.
Vilka andra VM har vi där?
Men jag hoppa in där. Jag tror Ronny Hellström berättade någon gång, apropå hans taktiksnack. Det var väl att O.B. Eriksson i stort sett sa så här: kom igen grabbar, ni vet vad ni ska göra, kämpa på, ut med er. Alltså det var på den nivån.
Det var ju inte så mycket, varken medieträning eller taktiksnack av typen med Klopp och Guardiola som det är idag, det är en vetenskap och så vidare, utan det var ju härliga svenska grabbar som lydde sin tränare bara.
Ja, och så Edsen såklart, som kanske fick hålla igen lite på landslagssamlingarna, eventuellt. Visst vann England 1966, va? Också själva, om man tänker på då, de lagen som har vunnit från Västtyskland då, vi pratar om med Åby och allt det där. Men 66, visst vann England också hemma då i London på Wembley.
Det är alltså det härliga VM:et 66, ja, England på Wembley.
Var gick VM 82 någonstans?
82 gick det i Spanien.
Ah, okay, det var Italien. Italien.
Och sen 30 gick det i Uruguay också, då vann Uruguay.
Ja, just de har ju två guld.
Jag tror att det är de tre faktiskt.
Eller det var ett historiskt guld som England vann 66, som är ett skimmer fortfarande. England tror ju fortfarande att de är lika bra nu i fotboll på landslagsnivå som de var då 66, när de slog Västtyskland i finalen efter ett mål som inte skulle ha varit ett mål av Jeffers, det som studsade ribba och ner och ut.
Just det.
Ja.
Men det fick de tillbaka sen när Lampard satte
verkligen ruggigt, fan,
men den här linjedomaren då i alla fall som dömde det här målet som Hurst gjorde, som avgjorde, det var 3-1 målet för England. Det blev ju den killen, han var från Azerbaijan tror jag, linjedomaren då på Wembley som godkände Hurst mål. Hela hans släkt hade blivit likviderad av nazisterna under andra världskriget.
Åh, jäklar.
Och det var därför han inte kunde se annat än att England skulle vinna.
Det var så?
Så var det.
Shit. Vad hette han?
Jag vet inte. Han, på sin dödsbädd sa han att jag erkänner nu att det här målet som Jeff Hurst gjorde på Wembley 66, det var inget mål, men jag kunde inte låta tyskarna
vilken
vinna.
Vilken historia.
Mm. Och
det här snackar vi nyhetsstoff. Ja. Större än att Justin Gatlin lägger av.
En annan grej bara som jag tänkte bara snacka lite snabbt om. Har ni sett att det var Champions League i veckan?
Ja, visst.
Har ni, såg ni
att... jag älskar Champions League. Det är fantastiskt. Alltså Premier League och Champions League, det är nummer ett för mig i fotboll.
Men Matt, såg du att veckans stora skräll, att Bayern München höll på att åka dit mot Salzburg borta?
1-1 var det. Och nu gasar för tyskarna i retur naturligtvis på hemmaplan på Allianz. Men
alltså, nej,
det var underskattning har jag fått erfara i alla fall, att det var underskattning utav det här.
Men hade Salzburg vunnit med 1-0, som var, det stod 1-0 då, till minut 90 när Koeman gjorde 1-1, då tror jag att det hade varit tufft för Bayern München.
Ja,
jag tror de hade tagit det, men det är inte bara en liksom promenad i parken, för Salzburg är bra, framförallt ser man väldigt bra defensivt.
Jag har beundrat Bayern München allt sen VM-guld 74, där stormen kom ifrån Bayern München. Denna storklubb
i Gerd Müller. Nej, Uli Hoeness
och Beckenbauer.
Karl-Heinz Rummenigge,
dock inte 74, men
Hans-Peter Briegel, också bra namn.
Ja, Hans-Peter Briegel. Och sen var det då många.
Men framförallt Kaiser Franz är ju en
Kaiser Franz
som spelar med Mitellan där i...
Han mår lite sämre nu, Kaiser Franz, läste jag faktiskt.
Ja,
han har tappat synen på ena ögat och han har jätteproblem med ryggen. Aj. bland annat denna otroliga ärofyllde kejsare.
Kan vi sluta lite du då kanske? För vi pratade här om veckan om spöken i idrotten. Och vi körde till exempel att svenska damlandslaget i fotboll har haft spöke i Tyskland. Vi pratade om...
Sverige, Vitryssland i hockey.
Ja, men precis, lite sådär. Och då ska vi säga att ett spöke har brutits nu. Och det är Felix Auger-Aliassime som hade spelat 8 ATP-finaler, torskat alla. Han tog sin första titel nu i veckan. Han slog Tsitsipas. På 9:e försöket så tog han sin första final.
Men gud vad kul.
Och det är väldigt märkligt.
Snyggt gjort. Grattis. Men då kanske han...
Alltså Tsitsipas är ju lite för ojämnt, tror jag, för att vara favorit i de stora turneringarna. Han har ju kapaciteten för det, men han förlorar ofta mycket oväntat också. Inte bara mot den vi nämnde här, utan också mot betydligt sämre spelare. Han kanske inte är motiverad andra gånger. Kanske inte orkar.
Men det är lite som
energi
lite
i match.
Som med Nadal. Han måste in och kriga så mycket varje gång. Och det tar ju väldigt mycket energi. Han är lite som... Alltså det är en strid. Varje match är en strid.
Alltså Tsitsipas, tror jag... När det flyter på så är det ju fantastiskt. Men det gäller att kämpa också när motvinden kommer. Och där kanske han är något sämre.
Oh, men kan vi få höra dig säga grattis Felix Auger-Aliassime?
Nu ska jag säga en gång till.
Grattis Felix Auger-Aliassime till din första ATP-titel.
Grattis Felix Auger-Aliassime.
Snyggt. Bra.
Tack för idag, hörni. Och Mats, nu tar vi den bara. Vad går vi ut på?
Vi tar väl den här med Love Antell här och låten från 2003 här, ja.
Stammar lite mer, ja. Köpte tiden och stammade, det går jättebra.
Florence Valentin var bandet, ja. Och han var född 1980, ja.
Ja, då var ju Vassberg OS-guld förresten, på 15 kilometer.
Allt det ni har byggt upp ska vi meja ner.
Ja, det är allt de bygger ska vi meja ner. Hörrni, vi ses nästa vecka. Det kommer bli skitkul. Vi släpper podden fredag när det kommer ut. Och vi finns på, faktiskt, har en egen feed nu. Gott snack sport. Där kan man gå in. Söka på både Spotify, podcast och annat. Tack för det. Det kommer lite nya poddbilder och grejer. Det blir skitkul. Det är Mats Stoler, det är jag. Nu åker vi.
Mors.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.